Jag skulle vilja inleda med att bara ge ett litet tips och samtidigt en liten glimt in i vad vi gör på fredagar här i kyrkan. För i fredags så satt vi där inne, ett gäng ungdomar och jag, och kollade på en film som heter Risen, Uppstånden, som handlar om en soldat som undersöker vad som har hänt med kroppen som försvann i graven, Jesu kropp, var den har tagit iväg någonstans. Väldigt bra film, kan jag rekommendera. Vi hade det riktigt bra där inne och den var väldigt talande. Det var just scenen när Jesus åker upp i himlen var väldigt snyggt gjord. Och det är ganska bra tryck i högtalarna där inne. Liksom. Så att när han drog upp, då var det någon så här ljudvåg. Liksom, så här, som, och vi bara, vad hände? Liksom? Det var ganska coolt. Men den kan jag rekommendera, det är bra så. Vi hade det bra. Så Dropstone en gång, så att om ni känner någon som passar in där så tipsa gärna. Fredag klockan 19. Ja, vi är ju som sagt in i den här predikoserien då, Tro, hopp och kärlek, som Henrik sa. Och förra veckan så talade Rune om förlåtelse. Och idag så ska jag tala om ett ämne som ligger väldigt nära det ämnet, nämligen försoning. Och jag tänker ha två delar i min predikan och sen ett avslut. Så att ni har lite känsla för hur länge jag kommer hålla på. Nu är det ganska fort att komma hit i och för sig, så jag kanske kan dra ut lite på det. Jag inleder med en bön. Tack Herre för att du har gjort försoning möjligt. Både med dig och med andra människor. Hjälp oss nu att lägga ner det som tynger våra hjärtan, som ligger på våra sinnen, för att kunna fokusera på vad du har att säga till var och en. Hjälp oss att inte tänka vad betyder det här för andra människor, utan hjälp oss att tänka vad betyder det här för mig. I Jesu namn. Amen. Bibeln säger att budskapet om Jesus som korsfäst och uppstånden, det är en dårskap för världen. Alltså någonting som kan låta märkligt för den som inte tror. Men jag kan tala om att det gäller också åt andra hållet. För världen producerar också en hel del dårskap. Lyssna bara på den här artikeln som nyligen publicerades i Wall Street Journal. Där en kvinna som heter Elizabeth Bernstein, som ofta skriver om såna här sociala ämnen, skriver en artikel som handlar om hur man gör slut med en kompis. Eller hur man dumpar en vän. Hon talar om att det finns massa information om hur man gör slut med en pojkvän eller flickvän eller sin man eller fru. Men att det finns ganska lite information om hur man gör slut med en vän. Så hon bestämmer sig för att göra lite studier i det här ämnet. Hon skriver, det finns ungefär 50 sätt att lämna en pojkvän eller flickvän. Men hur många sätt finns det att lämna en vän? Det finns inga sociala regler för hur det här ska gå till. Och inte kan man gå till en rådgivare, advokat eller liknande som gifta gör. En person som jag känner, alltså den här kvinnan, intervjuade, berättar att när han ville avbryta en relation med en person började han sprida falska rykten om den personen. Slutade svara på sms, tog bort henne från Facebook och ändrade hennes namn till svara inte på telefonen. Så hur avslutar man en relation då? Det här är vad hon kom fram till. Nummer ett. Avsluta relationen på ett sånt sätt så att ingen i din närhet kommer till skada. Och på ett sånt sätt så att du kan påbörja relationen igen om du känner för det. Prova att vara ifrån varandra temporärt. Nummer två. Så kanske ni upptäcker att ni faktiskt saknar varandra. Nummer tre. Ljug och påstå att du är superupptagen och inte har tid att träffas. Och slutligen. Tvinga över vännen på en annan vän så att du själv slipper den. Det är hon de tips hon ger för att avsluta en relation. Hur avslutar man en vänskap? Vilket budskap, eller hur? Ändå är det sån här, ska vi säga, dårskap som världen funderar över. Som är en verklig fråga. En viktig fråga för dem. Men när vi kommer samman som Guds familj inför korset, så är inte frågan, hur blir jag av med någon? Utan istället, hur kommer vi samman? Hur blir vi försonade med varandra? i Guds familj. Det betyder såklart inte att vi alltid är nära vänner med alla. Det är ju naturligt. Men poängen är att i den här gemenskapen så drar vi oss närmare varandra istället för ifrån varandra. Och det är budskapet om försoning. Så därför vill jag idag tala om försoning, inte utifrån vad Wall Street Journal skriver om det, utan vad Bibeln säger om det. Det känns mer relevant på något sätt idag. Två bibelställen, och låt mig bara säga som en parentes, kommer jag på nu, att jag är medveten om att det här är ett känsligt ämne för många. Min förhoppning är bara att uppmuntra och att förmedla det Guds ord säger. Så tänker jag om det. Två bibelställen som jag vill titta närmare på så här i inledningen, som talar om det här ämnet. Det är först Matteus 18:15. Där står det: om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig har du vunnit din broder. Alltså om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Det andra är Matteus 5:23-24. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har någonting emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Och de här bibelställena låter ju på ett sätt ganska lika, men de har en viktig skillnad som jag vill peka på. I den första bibeltexten så står det att om någon har gjort någonting mot oss, så ska vi gå. Om vi tror att någon har syndat mot oss och gjort något fel mot oss. Så med andra ord, om någon har gjort något fel mot oss, så ska vi vara sådana som går till den personen och söker försoning. I den andra versen så står det att om din broder har någonting mot dig, alltså om du har gjort något fel mot den personen, så ska vi vara sådana som går och söker försoning. Så Jesus ger här två stycken omständigheter där vi ska vara sådana som går. Det ena om någon har gjort något fel mot dig, och det andra om du har gjort något fel mot den. Så hur sammanfattar vi det här då? Väldigt enkelt. Kristna är sådana som går och söker försoning. Budskapet är helt annorlunda från det världen pratar om, att distansera sig eller forcera ut någon. Utan det handlar om att Jesus säger nej till det. Han säger, vi ska vara de som går och söker försoning. Vad betyder det här då med att gå till någon? Att gå till sin broder eller syster, som det står. Men det kan vara lite lurigt det här med att gå och söka försoning. Vi kan tycka att det är en utmaning, vi kan tycka att det är svårt. Väldigt ofta hamnar vi i vad psykologer kallar för 60-40%-regeln. Så vi antar att de som har gjort någonting fel mot oss har åtminstone 60% skuld i det här. Jag har som max 40%, och därför är det den personen som ska gå först, inte jag. Jag vet inte om ni har tänkt så här någon gång, men för mig blir det så här hela tiden. Man bara väntar på att det är han som ska gå först. Det är han som gjort mest fel. Men jag tror man kan tänka så här. Om du är 10% ansvarig, så måste du ta 100% ansvar för de 10%. Det är vi som ska vara de som tar initiativet och går. Vi är kallade att gå. Jesus säger det tydligt. Trots att vad världen säger, hur situationen än ser ut, om du är ansvarig eller någon annan är ansvarig, så ska vi vara den som söker försoning. Hur går det här till då? Det här sökandet av försoning. Ja, men väldigt ofta så tror jag att vi hamnar fel i det här. Jag tänkte att jag skulle få hjälp av att visa ett litet videoklipp som jag tycker karaktäriserar ganska bra hur det här kan se ut när vi försöker söka försoning i församlingen.
Well, here we are on another stakeout.
Yes, right. We got our coffee. We got some donuts with sprinkles.
Well, just keep your eyes trained on that restaurant window there. You see that guy in that blue Oxford shirt?
Sure, the guy with the bad hair.
That's right. Yeah, the guy sitting there with his wife.
Mm-hmm.
I got a feeling they ain't splitting dessert tonight. They're both ordering one, and when they do...
That's gluttony.
Quite frankly, I don't know what this church would do without guys like you and I. Tell you what they would do. It would go to Sheol on a grease pole. This whole church is like a powder keg.
That's true.
And everybody's running around with 10 matches.
That's true.
It could go off at any time. And the only thing keeping it, the church, from falling into absolute chaos is you and I.
Church discipline team.
And bringing the smack down when they cross the line. I'm proud to serve with you. There's no place I'd rather be right now than keeping peace with my partner.
Well, what about the time you called in sick for the parking team?
Well, I was sick. I remember that was a...
You went fishing. You weren't sick.
If you're well enough to go fishing, you're well enough to come to church.
I don't understand where this animosity is coming from. You know, I tell you, there are one or two times when I could have run you in.
You're standing
here. I've heard the way you talk to your wife.
Somebody
needs to address that issue.
What about the time you sang in the choir and you signed up to be a baritone and everybody knows you sing deep bass?
That ain't a sin. Nobody in that
sure
choir
it is.
Can sing
Jim
anyways.
Thinks it's important
just making
that we
a
sing
joyful
good notes.
Noise. If there's anybody who needs church discipline, it's you.
You
of all people.
You of all
You're an embarrassment to the force. Turn in your badge.
You turn in your badge.
Turn
I'm
in yours.
In charge of this
turn
committee.
In yours.
You turn in yours.
Hang on.
You hang on.
Hang on. Wait a minute. Where's the guy?
The bus boy's cleaning up the table. Well, I hope you're happy. We don't even know if he got dessert or not.
You cost us busting our perps, eating their dessert.
Lord, I pray that you will forgive my partner.
Forgive my partner.
For his terrible, terrible job
ways,
tonight.
Lord.
I hope you're happy.
Me? You're the one that cost us our suspect.
You're the one who started in arguing with me. I didn't even know what to do.
Ja, härligt. Kyrkans disciplinteam. Väldigt ofta när vi söker försoning så slutar det åt andra hållet istället. Sluta på det sättet. Det kanske var lite överdrivet, men något åt det hållet. Så därför vill jag prata om tre punkter som jag tror är viktiga när vi hanterar det här att söka upp och söka försoning som Bibeln pratar om. Och det första, det handlar om vikten av att gå ansikte mot ansikte. Alla bibelställen som handlar om försoning är alltid relationella och väldigt personliga. Uppmuntran är att vara så nära som möjligt den personen som du försöker söka försoning med som möjligt. Men ibland är det inte möjligt. Ibland behöver vi ta upp telefonen och ringa ett samtal. Och ibland så förstår jag att det finns en vikt av att skriva ner ordagrant precis det som man vill säga. Men även i det fallet så tror jag att det är viktigt att följa upp med ett personligt möte. En av de stora frestelserna i vårt samhälle och vår kultur idag är ju att smsa, såklart. Jag tror att flera situationer i kyrkor i landet har blivit värre av att folk har smsat istället för att tala med varandra. Sms är bra på mycket. Det kan vara bra för en kort uppmuntran eller bestämma var vi ska träffas. Eller mail kan vara bra för att tala om vad som händer i kyrkan. Men jag tror att när det kommer till relationella ämnen med försoning, då är sms inte ett bra verktyg att använda. Så sträva efter att komma ansikte mot ansikte. För det andra, se till att lyssna. För när vi talar, då lyssnar vi inte, helt enkelt. Och jag tror att det är viktigt att vi tar oss tid att faktiskt lyssna. Nu ska vi se. Jakobsbrevet 1:19 uppmuntrar oss till att vara snara att höra och sena att tala. Och frestelsen här är ju såklart att medan vi lyssnar, då tänker vi istället själva på vad vi själva ska säga när den andra är klar. Och så lyssnar vi inte på riktigt. Vi liksom laddar vår egen ammunition medan den andra personen talar, så vi ska vara redo att ge ett bra svar. Men när vi själva lyssnar på riktigt, då kan vi ge ett ärligt svar på det som sagt. Det är okej att konversationen är lite tyst ibland. Man måste inte ha ett svar direkt. Liksom. Det är bättre att lyssna ordentligt, som Jakobsbrevet pratar om. Så sträva efter ansikte mot ansikte och se till att verkligen lyssna. Och för det tredje, sök efter upprättelse. Galaterbrevet 6:1 säger oss att om någon skulle ertappas med en överträdelse, Då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Ibland fastnar vi lite i det här uttrycket andliga människor och tänker att det gäller någon annan som är andlig. Men andliga människor, då kan det vara bra att veta om att alla som är kristna har fått den heliga ande som gåva. Så det här gäller alla kristna. Och vi ska vara sådana som söker upprättelse. Vi är kallade att på ett milt sätt upprätta människor. Vad betyder det då att upprätta människor? Upprättelse, det betyder att vi går till någon i kärlek snarare än att vi gör det med tanke på hämnd eller någon sorts straff som de ska få. Och inte med syftet att de ska få höra det jag har att säga, utan att vi går med kärlek och vi lyssnar på vad de har att säga. Ett citat som beskriver det här sättet att möta människor på fångas väldigt bra, tycker jag, av en kristen poet. Han skriver i sin bok The Magnificent Defeat. Och han talar om just den här kärleken som vi ska ha när vi går till andra människor. Och han skriver så här: kärleken mellan två likvärdiga är någonting mänskligt. Från vän till vän, från bror till bror. Det är att älska det som är älskvärt och som älskar. Och världen ler. Kärlek för den som inte är lyckligt lottad är någonting vackert. Kärleken för den som lider, för den som är fattig, sjuk eller oälskvärd, det kallas medlidande och det rör vid världens hjärta. Kärleken för det lyckligt lottade är ovanlig. Att älska dem som lyckas när vi misslyckats. Att glädjas utan avundsjuka. Världen förundras över sån kärlek. Sen finns det kärlek för fienden. Kärleken för den som inte älskar utan är hånfull, hotar och orsakar smärta. Den torterades kärlek för den som torterar. Det här är Guds kärlek och den övervinner världen. Det är den här kärleken vi bör ha när vi söker upprättelse med andra människor. Det är Guds kärlek som vi inte har, men som vi kan få vara med och dela ut. Jag tror man kan tänka så här rent praktiskt. Om du känner iver för att gå till någon som har gjort något fel, då kan det vara bra idé att pausa och ta det lugnt. Då kanske det inte är rätt tillfälle för dig att gå till den personen. Vårt mål är inte att rätta till saker, utan med en mild ande upprätta människor till oss själva och till Gud. Så det är vad vi är kallade till, att gå till människor att söka försoning. I hjärtat av försoningen finns förlåtelse. Och då kommer jag in på min andra del av predikan. I den första vill jag säga att vi är de som går och söker försoning. Och det andra handlar om förlåtelse. Jag ska inte säga allt för mycket om förlåtelse som Rune pratade om just det ämnet förra gången. Och när jag hade förberett min predikan och lyssnade igenom hans så insåg jag att jag var tvungen att ta bort några saker i min egen predikan. Så att vill du höra det igen eller för första gången så finns det tillgängligt på skogsrokyrkan.se att lyssna på. Han gjorde det väldigt, väldigt bra. Men någonting vill jag ändå säga, eftersom det här ligger i hjärtat av försoningen. Man kan inte ha försoning utan förlåtelse. Och det spännande med dynamiken mellan försoning och förlåtelse, det är att vi kan inte kontrollera försoningen. Eftersom försoningen, det kräver förlåtelse från två människor. Det vi kan kontrollera är vår egen förlåtelse. Vi är inte kallade till Gud att tvinga någon till försoning. Vi är kallade att förlåta. Och sen är det Guds uppgift att sköta själva försoningen. Så det är en av de sakerna vi kan släppa. Att det beror på oss att jag har försonats. Vi kan vara ansvariga för vår egen förlåtelse. Vad är det som skiljer en som är kristen från en som inte är kristen? Ibland kan det vara svårt att se skillnaden. Men det är att vi är ett förlåtet folk. Det är vi som är förlåtna. Vi är ett förlåtet folk helt och hållet. Förlåtna från det vi har gjort, från det vi gör och det vi kommer att göra. Helt och hållet förlåtna. Det är fantastiskt och det liksom definierar vilka vi är inför Gud. Och som de mest förlåtna människorna i hela världen, borde inte vi vara de som förlåter mest då i hela världen? Ändå kämpar vi så mycket med den här förlåtelsen. Vi säger sånt som att, ja visst jag förlåter den, men jag vill inte ha någonting att göra med den personen. Eller, kolla på mig, jag är så duktig på att förlåta. Precis som det stod i den här artikeln som jag läste i början. Och precis som när det gällde, gällde det andra ämnet, försoning, så tror jag att det är bäst att kolla på vad Bibeln har att säga om det här ämnet, även i det här fallet. Väldigt ofta när Bibeln beskriver förlåtelse så gör den det i termer om skuld och att vara skyldig någon någonting. En av de mest tydliga ställena är det som också Rune tog upp förra gången i sin predikan. När det pratar om liknelsen med den obarmhärtiga tjänaren. Eftersom han pratade om den bibelstället förra gången så tänkte jag inte läsa den rakt upp och ner, utan jag tänkte göra en liten kort sammanfattning av vad som händer i den här liknelsen. I den här liknelsen så är det en kung som kallar in och vill gärna få räkenskap med sina tjänare och se vad de håller på med egentligen. Så han kallar till sig sina tjänare, och en tjänare som kommer in, han är skyldig kungen 10 000 talenter. Bibelkommentarer brukar prata om att det här är uppskattningsvis 10 gånger mer än hela Israel producerade på ett år. Alltså, jag har väl varit skyldig någon gång, något så här, det kanske du också varit. Men lyckas man vara skyldig någon 10 gånger mer än hela landet producerar på en gång, då har man gjort något galet kan man tänka. Såklart helt omöjligt för den här tjänaren att betala tillbaka. Men han, precis som oss kan vi tillägga, tror att han kan arbeta sig ur sin skuld eller sin synd. Men kungen i sin nåd tar bort den här skulden från tjänaren. Han förlåter honom. Tjänaren går sedan ut i sin tur och träffar en annan tjänare som också är skyldig honom pengar. En mycket mindre summa än vad han var skyldig kungen såklart. Och han förlåter honom inte. Så det är en av de mest frekventa bilder eller allegori i Bibeln. När det kommer till förlåtelse handlar det just det här med skuld och att vara skyldig någonting. Det handlar om smärtan som uppstår när någon har gjort något fel mot dig, när någon har tagit någonting från dig. Men det innehåller också konceptet att när någon tar någonting från dig och har sårat dig, så har du valet att göra precis som tjänaren hade, att antingen tvinga den andra personen att betala eller själv betala. Så här, om någon har kränkt dig eller förelämpat dig, tagit någonting, så har de tagit någonting ifrån dig. Det kan vara din stolthet, din sanning, vad som är sant om dig. Det kan vara något fysiskt. Någonting har tagits ifrån dig. Och väldigt ofta så kan man höra människor som säger att ja, men det känns som att jag blivit rånad. Det känner mig tom på insidan. Det känns som att de har tagit någonting ifrån mig. När man känner sig sårad av någon människa. Och då kan vi välja att antingen vara en inkasserare. Någon som ja, men den ska få betala för det här den har gjort mot mig. Och det kallas oförlåtelse. Eller så kan vi vara de som faktiskt betalar. Och det är förlåtelse. När vi tvingar människor att den ska få betala det som de har gjort mot mig, då är det oförlåtelse. Och det kostar någonting att betala det här. Det finns en skuld och den måste betalas. Och det kostar någonting att betala den. För vi måste slänga upp pengarna på bordet. Liksom. Och det tar ju oss. Men det är det vi är kallade till. Jag tror vi kan se det här i ett större perspektiv också, den här berättelsen. För också vi var skyldiga en obetalbar summa till Gud. Som inte vi kunde betala tillbaka. Ibland tänker vi att vi kan det, men det är omöjligt. Men Gud, precis som kungen i den här berättelsen, väljer att betala det här för oss. Och hur gör han det? Ja, men det är såklart genom Jesus som kom och dog på korset för vår skull och tog det här straffet på sig. Och då kan vi också finna oss själva i den här berättelsen, tror jag. Och då går jag in i min avslutande del av predikan. För precis som den här tjänaren erbjuder kungen, alltså Gud, att ta vår skuld och förlåta oss. Sen får vi ta med oss den förlåtelsen ut i världen, i mötet med andra människor. Och där har vi valet att göra, att antingen förlåta, låta dem själva betala, eller tvinga dem till att betala. Men vi är kallade till att söka försoning, att gå och söka försoning, trots att det kommer att kosta oss. Hemma i Dalarna där jag kommer ifrån så har vi en ganska stor trädgård. Där är det min mormor som är boss. Min mormor är en sån här superkvinna kan man säga. Hon är inte så ung men hon är full fart. Dessutom kollar hon på Star Trek. Vilket jag tycker är ganska häftigt. Men hon sköter hand om trädgården. Och har alltid gjort det. Och påtar och fixar. Liksom så. Och när hon vattnar sina blommor då har hon trädgårdsslangen som hon sprutar med. Liksom. Och så sätter hon tummen mot så här så att det ska bli en stor flöde. Liksom, så här. Men mellan blommorna så behöver det inte komma något vatten. Och då vet ni kanske vad man gör när man ska få det att sluta spruta vatten. Då fäller man liksom tillbaka slangen så här så att det ska bli stopp. Jag tycker att det här är en fantastisk bild. Kan ni föra? Så här, jag tror att många kristna går med slangen vikt. Alltså det här flödet av förlåtelse kommer till oss. Men istället för att låta det spruta vidare till andra människor så stänger vi slangen. Så jag tror att det är dags för oss att vika upp den här slangen och låta förlåtelsen flyta genom oss. Vi är ett folk som är förlåtna och därför förlåter. Vi är ett folk som fått försonats med Gud och därför söker vi försoning med andra människor. Jag ska avsluta med en berättelse från, många kanske känner till en som heter Corrie Ten Boom. Som var en fantastisk människa som inte lever längre men som under andra världskriget skyddade judar från nazisterna tillsammans med sin syster. Hon var upptäckt av nazisterna och förd till koncentrationsläger där både hennes syster och hennes pappa förlorade livet. Corrie själv var frisläppt härifrån och spenderade resten av sitt liv med att predika om Jesus förlåtelse runt om i världen. Och som avslutning så läser jag en kort berättelse från henne. Det var i en gudstjänst i München som jag såg honom. Den före detta SS-mannen som hade vaktat dörren in till duscharna i koncentrationslägret. Det var första gången jag träffade någon vakt från den tiden. Plötsligt var jag tillbaka. Rummet fullt av hånande män, högar av kläder och min systers bleka ansikte. Han kom fram till mig efter gudstjänsten var slut och lokalen var tom. Han bugade och förklarade hur tacksam han var för mitt budskap och det fantastiska med att Jesus hade förlåtit honom och tagit bort hans synder. Han sträckte ut sin hand mot mig för att skaka den. Och jag, som så ofta hade talat om Guds förlåtelse i Tyskland, höll handen vid min sida. Till och med när jag i min ilska växte fram i mig såg jag min egen synd. Jesus hade dött för den här mannen. Vem var jag då att begära mer? Jag bad, Herre Jesus, förlåt mig. Hjälp mig att förlåta. Jag försökte le. Jag försökte sträcka ut min hand, men kunde inte. Jag kände ingenting, inte den minsta gnista av värme. Så igen bad jag en tyst bön. Jesus, jag kan inte förlåta honom. Ge mig din förlåtelse. När jag tog hans hand hände det mest fantastiska. Från min axel ner genom armen kände jag en ström flyta fram. Från mig till honom. Och in i mitt hjärta kom en kärlek för den här mannen som nästan överväldigade mig. Och jag upptäckte detta. Det är inte på vår förlåtelse, lika lite som på vår godhet som världen beror. Utan på honom. När han ger oss uppgiften att förlåta och försonas, så ger han med uppdraget också kärleken att klara av det. Jag avslutar med en bön. Tack Herre för att du har försonats med oss. Vi ber att vi skulle kunna vara ett folk som går och söker försoning med andra människor. Att vi inte är några som stänger ute, utan att vi är människor som söker upp försoning. Ge oss den kraften vi behöver, Herre. I Jesu namn.